vad vi vill lägga till också då.
Mm.
Så det här är utvärdering med Anna och mig. Så, ja, det är
just det. Vill bara säga, liksom, kanske ska vi börja mera fritt vad vi har tänkt och liksom, hur det blev och vad tänker du?
Nej, men jag tänker ju att det fick ett ovanligt stort utrymme för mig som kostymskapare.
Mm.
Och att det hände mycket i mötet mellan oss.
Mm.
Vid det samtalet. Och det har varit jätteroligt och fascinerande och lärorikt, tycker jag. Och det har varit väldigt intressant att du kan så mycket. Så det har ju blivit ett fruktbart möte. Så upplever jag det.
Mm.
Jag tycker att vi har överträffat mina förväntningar vad det skulle bli.
Mm.
Och det baserar ju också på publikens eller tittarnas reaktioner, att vi har fått så mycket uppskattning.
Mm. Mm.
Så det har hänt någonting, känner jag.
Mm. 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 Jag känner ju samma också. Och jag var ganska förutsättningslös, tror jag, när jag kom in i projektet.
Yeah.
Och jag kände att du också har varit det.
Mm.
Att vi har kunnat bolla ganska liksom förutsättningslöst med varandra.
Ja.
Och liksom låta någonting växa fram utan att det kommer en färdig idé som ska bara realiseras.
Ja.
Jag är väldigt glad för de två dräkter som jag har fått. Nu kommer nästa utmaning, det är liksom att hitta ställen att ha dem på sig. I ursprungsansökan så skrev jag att det här skulle bli en sorts mingelkaraktär som dyker upp liksom så. Och det är sådär, ja, det är liksom nästa steg att liksom, nu har vi testkört dem och nu ska de ut liksom och nu ska vi på äventyr.
Just det, just det.
Och där tänker jag att nästa steg av liksom också publikreaktioner kommer när man får direkta kommentarer och,
exakt,
och sådär.
Ja.
Så det ser jag väldigt mycket fram emot.
Ja.
Jag också tyckte det var väldigt lärorikt. Jag skulle gärna vilja fortsätta.
Ja.
På något sätt. Se hur långt man kan dra det här och vad det kan liksom bli av det. Ja. Ja. Det är väl det. Jag är väldigt glad hur det har blivit. Och,
Ja, det har också varit ett modigt projekt, för vi har kastat oss ut lite grann i båda.
Båda två faktiskt.
Ja, tycker jag.
Mm.
Och du var fantastisk med den här sista kröningsceremonidräkten.
Mm.
Det visste vi verkligen inte hur det skulle bli innan.
Nej, det var ju testköra den också.
Ja.
Ja.
Och vi har haft lite dragkramp. Kamp. Kring vilket håll det skulle gå åt.
Precis, men också att vi båda har varit ganska öppna med att vi kan lyssna in och sådär. Och, hur ska vi vikta det historiska elementet mot det liksom, feminina, maskulina, hur ska,
exakt,
vi vikta liksom.
Ja.
Det har varit ett spännande samtal där, tänker jag, kring
verkligen
det,
ja.
Men också, jag känner också att det har varit, jag har ju liksom tagit plats på ett annat sätt än jag gjort tidigare.
Mm-hmm.
Jag har aldrig hållit på med drag eller något liknande liksom på det sättet.
Okay. Och,
tänk att det är spännande att öppna någonting nytt.
Mm.
Och ser också utvecklingspotential för mig, liksom min personliga feedback till mig själv, vad jag kan liksom hämta in lite ny, liksom lite mera färdigheter kanske för att höja ytterligare. Så det känns bra. Det har varit en spännande trampolin som har liksom tagit hela mitt konstnärskap, ska jag säga, till en plats som jag inte har varit på innan.
Okej.
Det är ju det här med att vara prinsen som det har jag kört ganska mycket på. Lite, en höft sådär. Man slänger på sin rosa kavaj och en krona.
Ja.
Men om man verkligen ska reflektera över hur ser en modern dragprins ut idag i olika sammanhang.
Mm.
Så ställer det ju liksom lite större krav på mod faktiskt.
Ja, det gör det.
Och det hittar jag
faktiskt. Häftigt.
I det här projektet.
Kul.
Ja. Det var väldigt kul.
Mm.
Jag blev väldigt glad över våra presentationer, både på Konstepidemin Och sen hur den dokumentationen blev på Trixter.
Ja.
Publikmottagandet gjorde mig väldigt glad också. Faktiskt både på konstepidemin och på humanisten.
Ja.
Tyckte jag var... Ja. Ja. Väldigt mycket... Alltså om man tänker som en publik reaktion och meter så blev reaktionen större än jag hade trott faktiskt.
Exakt.
Känner du också det?
Ja.
Ja.
Människor kan uppskatta det man gör, men inte så att de kommer fram och säger åh liksom. Utan jag tycker verkligen att jag fick bekräftelse på att det här var någonting som gjorde intryck eller avtryck. Ja. Och sen känner jag också att som vi har sagt tidigare här nu då, de kom verkligen att leva vidare.
Ja.
De här.
Ja.
Kostymerna eller personen som kommer ha kostymer på sig.
Ja.
De känns väldigt kraftfulla, livskraftiga.
Ja, jag tänker också det. Och jag är väldigt nyfiken på att se vad nästa inkarnation blir av dem.
Ja,
i vilka sammanhang. Nu vet jag ju att Ypres är den som är närmast, jag vet.
Ja.
Den ena. Och den andra tänker jag, men det är en så här typisk gala premiärsutstyrsel. Alltså
ja,
en stor röda matta. Eller
Oscarsgalan.
Jag har lite mer modesta visioner. Jag nöjer mig med filmfestivalens invigning. Men man kan ju börja där och se vart man hamnar. Men ja, det känns väldigt lustfyllt.
Ja, det är det verkligen.
Jag har känt att jag har lekt.
Ja, det öppnar upp väldigt mycket mer än jag kunde tro att det skulle göra när man inte gör ett ordinärt teaterkostymuppdrag. Det här var någonting annat. Just det här fantastiska utrymmet. Ja.
Och det är väl där jag tänker att man skulle vilja fortsätta ett sånt här projekt.
Ja.
Att se hur kan vi ta det vidare. Det här var ju liksom försmaken.
Precis.
Och där kom ju tanken kring hur kan vi presentera det här igen. Ett sätt är ju den här väldigt direkta upplevelsen att dyka upp någonstans med en drag-direkt. Och liksom få den här väldigt direkta responsen av en publik eller andra människor på en invigning eller sådär. Utställning kan ju vara ett sätt att ställa ut dem.
Ja.
Du har också pratat om det här att kunna ha en workshop ju.
Ja. Det kommer, vi har ju en klar workshop. Så
ja, faktiskt.
Det är ju bara slänga
in den. Vi kan ju faktiskt utveckla en lite till och kanske plocka in något element att prova själv.
Ja,
med draperingar kanske och liksom så där man kanske kan hitta någon väldigt enkelt sätt.
Ja.
Som vore väldigt spännande också att ta vidare. För det är det här, nu har man liksom två nya dräkter i regionen här som längtar efter mer.
Ja, exakt.
Tänker jag. Och det är ju liksom...
Alltså jag kan tänka så här, angående workshop och ett inslag av gör det själv. Det skulle egentligen räcka att få på sig sådana här trikåer och ballongbyxor.
Ja, egentligen.
För att man skulle uppleva någonting. Vad är det här?
Precis.
Det här är något helt nytt.
Precis.
Alltså vi kan säkert hitta en lösning. Det tycker jag var ett jättebra förslag.
Ja. Om man kan hitta något lite enklare som inte innebär att man måste göra en helt stor kostym.
Exakt.
För att liksom känna den.
Ja, man kan göra det mycket.
Ballongbyxor och ett par lösekonferensar och en krona. Så har man liksom någon sorts drag redan.
Exakt.
Alltså bara för att få känslan av det. Det är ju någonting man skulle kunna jobba fram.
Och det här som du pratar om, att utveckla monarkin. Alla får prinsar och prinsessor och man bjuder på det genom kostym. Fast som enkla medel som du
Precis.
Säger. Det är också kul.
Ja. Jag tänker på det queer elementet som ju var en ganska stor del av ansökan. Och det blir ju det också här. För det här är ju uppenbart inga, vad ska man säga, norm. Inga fyrkantiga plagg som man har på sig när man går till jobbet på kommunen kanske. Kanske finns en och annan väldigt modig som skulle göra det, men det är ju ganska tydlig signal att nu är vi liksom i ett annat landskap här.
Ja.
Och jag tänker att just det här queera momentet har varit väldigt viktigt. Faktiskt. Och där tänker jag ju också hur intressant det är att det vi uppfattar som queert idag var ju liksom norm.
Ja, just det.
För 300 år sedan.
Exakt.
Att hur liksom den, vi tänker oss att vara queer är någonting liksom nytt till att vara flamboyant eller camp eller någonting väldigt.
Egentligen är det ju inte det.
Det är ju inte det.
Utan det är ju våran tid som är ganska stiff. När det gäller vad man kan ha på sig och hur man kan uttrycka sig. Men det vet
vi. Vi vill gärna tänka att det är tvärtom. Att nu är det väldigt fria tider och man kan ha vad man vill på sig. Men att det är kanske inte riktigt så att det är liksom mycket mer kodat på olika sätt.
Precis.
Vad olika kroppar får ha.
Ja, just det. Mm. Precis. Vad olika kroppar får ha. Det är också intressant. Mm.
Sen tänker jag på vad olika dräkter skapar för kropp. Tänk den här rosendräkten. Mm. Den skapar en viss kropp.
Mm.
Och kröningsdräkten skapar en annan kropp.
Absolut.
I hur plagget är skuret.
Yeah.
I vilken typ av närvaro man får.
Ja. Yeah.
Och där tänker jag också att det vore spännande att liksom utveckla vidare just det här att man gör medvetna val för att konstruera en kropp eller en persona.
Mm.
Som vi bara hunnit också skrapa på ytan lite.
Mm, verkligen. Jag tycker det är intressant det här med att skapa personer, därför att det är så olika vilken utsträckning människor gör det.
Mm.
För en del är det väldigt, väldigt viktigt att vara så tydlig med att det här är jag.
Mm.
Och jag som person mer letar efter vem är mitt naturliga jag?
Ja, just det. Ja.
Men ska jag våga gå ut utan att sminka mig idag?
Mm.
Till exempel. Mm. Alltså att inte jobba fram en karaktär visuellt. Nej. Så det tycker jag är intressant att man har lite olika drivkrafter.
Mm.
Mm.
Det ställer också intressanta frågor om vad som är naturligt.
Ja, eller hur?
För att det är också exakt, sådär, vet det. Vi pratade mycket om det igår på presentation, hennes projekt som handlar om, och det kommer ju det här liksom med identitet, alla som var där hade liksom, var ju konstiga på ett eller annat sätt. Vi kör sin stil med ett illrött läppstift och så har vi mig då med örhänge och någon annan som har, och då kommer den här frågan, varför håller vi på så här?
Ja, men det är jätteintressant.
Varför är det viktigt att synas som en del kanske skulle tänka då? Och när Andreas och jag pratade om det idag så var det liksom sådär att jag ser väl min konstnär, alltså att vara konstnär och klä sig annorlunda är ju lite som prästens krage som hen har på sig för att liksom, också kanske man inte är i kyrkan och ger en predika, utan den är liksom ett tecken på en form av roll som man tar i samhället. Och där blir ju liksom konstnären någon sorts shamanfigur, tänker jag, som signalerar också utanför ateljén eller scenen att
absolut.
Jag är en person som står för någonting annat.
Mm.
Med mig kan man ha andra samtal i bästa fall.
Just det. Men använder ju kostymering och sitt utseende som kommunikation då? Mm. Väldigt medvetet.
Visst.
Att det är verkligen ett språk.
Ja. Och där tänker jag, apropå att vara naturlig, där tänker jag att det är lätt att tänka att man ska då inte färga håret, inte sminka sig, man ska bara liksom. Men man kan också då tänka på utseendet som sitt eget naturliga språk.
Okej, ja.
att arbeta med parfymalia och kostym och smink och dräkt och så här, att det är ett språk. Och för någon är det naturliga språket att vara väldigt nedtonad.
Mm.
För någon annan är den personens naturliga språk att ha.
Ja,
och där blir det naturliga som också ingenting som finns som en essens liksom utanför jaget.
Nej.
Utan det som är naturligt för dig och för mig eller någon annan är ju väldigt olika.
Det är olika, men det är viktigt för mig det jag väljer och det är viktigt för dig det du väljer.
Ja,
och det får man respektera.
Ja,
liksom.
Verkligen.
Nej, men jag tycker det är jätteintressant. Jag har valt att bli kostymör lite omedvetet. Mm. Alltså livet har drivit mig dit.
Mm.
Hur det hade varit när jag var liten. Och då bestämde ju min mamma vad jag skulle ha på mig.
Ja.
Och när jag själv valde kläder så blev hon superkritisk.
Ja.
Tyckte det var fruktansvärt. Om jag hade köpt något tvingade hon mig att lämna tillbaka. Så jag har något problem.
Mm. Skam. Kan man kalla det?
Förvirring kring vad är det jag vill ha då?
Just.
Väljer jag det här för att jag vet att det kommer bli godkänt när jag kommer hem? Eller väljer jag det för att jag vill?
Just det.
Och då är det ju väldigt intressant för mig att klä andra.
Ja, just det.
För då kan jag se på ett annat sätt.
Intressant. Det är verkligen intressant.
Så jag tror att det har påverkat väldigt mycket varför jag är så intresserad av det.
Ja.
Sen har jag märkt en annan sak när jag jobbat som kostymör som också är intressant. Du och jag har inte hamnat i det riktigt. Men en musiker som deltog i en teaterföreställning fick en jättevacker röd sammetsklänning som var snyggt skuren.
Mm.
Och hon såg ut som en säck.
Ja.
Det var fruktansvärt när hon gick på scen. Hon led.
Ja.
Och då jobbade jag och regissören bara med att peppa henne.
Ja.
Mm. Så när hon liksom reste sig och kunde bära upp plagget och känna sig fin i det, då var hon skitsnygg.
Ja.
Det är jätteintressant.
Samma plagg, samma person.
Samma plagg, helt samma olika person.
Det är intressant.
Att det är inte bara planket som gör, utan det handlar också om någonting annat.
Det relationella, tänker jag. Att, och där också det kontexten.
Ja.
Att ena dagen, ens eget naturliga språk kan ta väldigt olika uttryck. Ena dagen så är det att gömma sig lite.
Just det,
för att man har ju en dagsform.
Ja.
Och man är ju inte ett solitt liksom jag, tänker jag i alla fall. Utan att man är lite flytande.
Ja, absolut.
Dagsformen
absolut.
Eller vad som råkar vara i förgrunden i ens person just den dagen ger mycket. Jag tänker att på ett sätt, på gott och ont, så tror jag att queera personer har det lättare på vissa sätt. Vi har lidit, vi har betalat med lidande, men vi är också dömda på förhand.
Mm.
Det gör oss också fria. Ingen kommer ge sitt godkännande.
Nej.
Och då kan man också, när man har liksom gjort den resan.
Så du behöver inte söka det godkännande.
Nej, det inte liksom, riktigt.
Nej.
Och den tänker jag att även människor som inte identifierar sig som queer, vad nu det är, alltså, betyder idag. Det är så, jag tänker att man inte behöver vara queer i någon sorts genus eller sexualitetsidentitetsprojekt. Utan queer är ju egentligen, tänker jag, allting som gör, när du omfamnar det som är verkligen du. Utan skam, utan att försöka liksom vara i relation till någon sorts yttre godkännande blick, så finns en sorts kraft där som jag tycker är den queera
kraften. Ja, men absolut. Jag kan väl faktiskt förstå det.
Ja.
Jag har hamnat där ibland när jag ger upp att få mina föräldrars bekräftelse eller något liknande, eller att jag ska passa in i ett sammanhang.
Ja.
När jag inser det, vad jag håller på med,
och
kommer på att det ska jag inte försöka med.
Det är kört ändå kanske.
Ja,
jag ska inte sätta ord på det.
Då blir jag väldigt, väldigt fri.
Ja.
Det är sant.
Ja. Och där kan jag känna väldigt mycket medkänsla. Kanske med människor som är kvar i liksom det här väldigt kodifierade.
Ja.
Och ganska liksom, men det här väldigt normerande språket och sätt att tänka kring sig själv och vad man får vara i världen. Jag känner mig fri idag, men det är också till priset av mycket lidande under ens uppväxt och också sår man bär med sig i vuxen ålder.
Mm.
Men jag har kommit till den punkten där jag tänker att det är ändå värt det. Det har ändå varit värt det.
Ja, just det.
Och jag känner att det också kommer fram i vårt projekt, att kunna gå in i de här sakerna, att ta på sig en dräkt som verkligen direkt... Det går inte att gömma sig i rosendräkten. Den är verkligen, nu är det extra allt liksom, med benäsos på toppen och körsbär. Liksom.
Exakt.
Och det tänker jag att arbetet med att ta på sig den här dräkten är ju också ett sätt att arbeta med sin skam.
Mm.
Man kan inte ta på sig den här röda vackra klänningen och känna skam.
Nej.
Man kan inte ta på sig rosendräkten och känna skam.
Nej,
du måste liksom gå upp och möta den och fylla ut den på något sätt. Och i den, förlåt.
Nej, men det här är så intressant, för det är så här jag vill jobba med kostym.
Mm.
Inte något som man bara hänger på och som illustrerar.
Mm.
Jag hoppas verkligen att vi kan hitta olika sätt att utveckla det och samla ihop den här kunskapen som vi faktiskt genererar nu.
Mm.
Genom det här arbetet.
Ja.
Det här var en parentes.
Ja,
jag känner bara tvungen att säga det, för det är viktigt för mig. Liksom.
Ja.
Jag tycker det är superintressant. Och jag tänker just på det här då, som jag har varit med om, att mina föräldrar bestämde vad jag skulle ha på mig, för det var så otroligt viktigt att man inte klädde sig fel.
Just det.
Det är klart att det gör någonting med en och sin självbild.
Det skapar ju en, kan jag tänka, ängslighet och osäkerhet.
Otrolig ängslighet och rädsla för att vara för mycket och rädsla för att vara för lite också. Så man ska ändå vara fin, men man kan ju inte liksom skämma ut familjen.
Nej, just det.
Och jag märkte hur jag reagerar idag när jag var ute med mitt barnbarn då. Men de har köpt alldeles för stora skor till honom.
Okej.
Och så jag gick och tänkte, stackars barn, det ser ju inte klokt ut.
Nej.
Han hade inga problem.
Nej, jag hade vet ju inte ens att det finns en ytterlycka.
Ja. Jag hade jättestora problem.
Men det tänker jag, det är ju skam.
Ja, det är skam.
Det är skam.
Det är skam.
Och det är liksom det som händer. Skam är ju väldigt, egentligen också, att jobba med det queera kommer alltid väcka skam, sin egen och andras.
Okej,
ja. Och jag tänker homofobi, transfobi, queerfobi, alla de här egentligen. Allt dömande har i grund och botten att göra med en skam som man själv inte kan hantera. Och när man ser det där som är skamligt så måste man måste reagera på något sätt.
Ja, det
väcker liksom så mycket av de här liksom egna skamkänslorna.
Absolut, absolut.
Och om man inte har jobbat med sin egen skam så kan man inte härbärgera den. Då måste man reagera med våld eller förlöjliga eller andra sätt avskilja sig från det där farliga som händer här. Med en drag queen eller en rosendräkt eller ett par stora skor. Men det är också väldigt mänskligt. Och jag tänker att när man är medveten om sin egen skam så kan man ta upp den delen.
Ja, precis.
Det finns en förklaring till att man känner det här.
Ja.
Skillnaden mellan dig och dina föräldrar är ju att du inte lägger ut det.
Nej, just det.
Jag de vet kan ju inte härbärgera sin skam.
Nej.
Du gör det och du låter barnet leka.
Jag vet vad det handlar om. Och jag ger mig inte ens på om barnets föräldrar säger varför han är köpt så stor.
Precis. Och de är stora nu, men om 3 månader är de perfekta.
Ja,
så kommer de ha dem längre. Att de kan sänka så.
Det är så ordan man tänkt från
så små. Ja, kanske man växer. Ja, det är också en hållbarhetsaspekt, tänker jag.
Ja. Nej, men det är ju intressant att man tror att man är fri och så upptäcker man att man reagerar jättestarkt på något.
Det är en resa.
Ja.
Men jag tänker också, ingången i det här projektet var egentligen att jag och Andreas upptäckte RuPaul's Drag Race.
Ja.
Och kände liksom skamlösheten, den goda skamlösheten.
Ja.
Människor som har arbetat med sin skam och som går in i de här dräkterna och den här personan för att transcendera sin skam. Transmutera liksom alkemiskt eller shamanistiskt på något sätt.
Ja.
Och kommer ut på andra sidan som en mycket starkare människa genom dräkten. Dräkten blir liksom farkosten som tar dig genom din skam ut på andra sidan.
Wow.
Och det tänker jag att liksom det är det som jag sträcker mig lite också i det här arbetet. Mm. Att, hur kan vi utveckla det?
Det är jätteintressant, verkligen.
Mm.
Och jag ska fundera på hur... Vad skulle kunna utveckla min skam? Alltså förutom jättestora skor då.
Kanske få skaffa ett par stora klamskor själv och gå runt lite så här.
Göra det.
Kognitiv beteende. Jättestora illröda skor som du kan klampa runt i. Verkligen
dra med bjällröp.
Ja visst. Det är ju någonting i det här. Jag tänker också narrens funktion. Alltså drag queen och narr ligger ganska nära varandra. Att narren var ju den enda som kunde säga sanningen till kungen utan att bli av med huvudet.
Ja, just det. Så är det.
Och en drag queen säger sanningen om väldigt liksom institutionaliserade mönster i vår kultur.
Mm.
Den binära uppdelningen i 2 kön, eller genus i alla fall, i könsrollernas liksom cementerade funktioner i hur man måste vara med sexualitet. Det finns bara att en man och en kvinna liksom.
Just det.
Där kommer dragqueenen in och gör liksom narrens liksom grej och säger det är bara teater, hörni.
Just det. Exakt.
Och jag tänker på RuPaul's eget
Jo, men alla är utklädda.
Ja, vi är ju det. Ja.
Och den, det är väldigt fint.
Den är väldigt klok på något sätt. Och det är där som jag tänker att vi kan bidra också i mötet med en publik eller en workshop publik eller föreläsningspublik, något sätt att ta in det här. Så tänker jag att det skulle vara naturligt att göra, nu hinns ju inte det år, men om man skulle jobba med en fortsättning av det här projektet, att då blir ju liksom West Pride nästa år en naturlig, det är ju nästan exakt ett år från nu,
just det.
En naturlig liksom plattform att ha en workshop.
Ja.
Jag har ju också i mitt andra projekt startat samarbete med Regnbågshuset där har vi också en grupp människor vi kan ha en workshop med och liksom involvera i något projekt vidare.
Ja. Vi kan prata vidare om det.
Ja.
Vad det skulle innehålla.
Precis.
Vad man måste förbereda då för en sån workshop.
Mm.
Det är ju faktiskt jätteintressant.
Mm. Ja, bra. Men det var, då fick vi en liten inledning här.
Ja.
Det var bra. Jag har ju också då formalien här. Projektet startade 1 oktober. Och jag skrev att det slutade formellt 6 maj.
Mm.
Och det är ju för att vi också väntade tills den andra dräkten var klar.
Ja, just
och
det.
Testkörde den på, eller invigde den på Humanisten.
Mm.
Projektet har ägt rum i Göteborg än så länge. Och presenterats vid 3 tillfällen på Konstepidemin, på Teater Trixter och Göteborgs universitet. Sen är då frågan om målgrupper. Där har jag ju skrivit i ansökan att det var liksom primärt kanske queera personer, en queer publik.
Jag upplever att det är till stor del är det faktiskt en allmänhet som har dykt upp.
Mm, ja.
Sen är det klart kanske något visst intresse som har drivit dem, att de ändå är kulturintresserade eller när jag redovisar för Teater Trixter brukar jag skriva yrkesverksamma scenkonstnärer och en intresserad allmänhet.
Ja, just det.
Till exempel.
Ja.
För jag tänker där på 13-festivalen, jag blev förvånad över att det var så många.
Det var ju också, vi var ju också festivalens liksom, det var ju precis i slutskedet efter två dagar av väldigt intensivt, eller 3 dagar egentligen, program. Och folk var ju trötta och liksom, det var ju något av det sista som hände. Så jag blev också väldigt förvånad att så många var kvar och hade stannat. Och att de var så väldigt uppskattande. Jag blir rörd när jag tänker på det nu.
Ja.
Jag tänker på Elin som också var med nu på
Humanistan.
Hon satt och grät.
Ja.
Alltså det är en sån här grej som jag glömmer. För när man är så nära ett projekt som jag har varit och inifrån. Så tänker man ju också att. Det är inte så att man tänker att det här är väl ingenting. Men man blir lite blind för också liksom, hur starkt det kan vara.
Mm.
Man har ju spenderat så mycket tid med att komma på
ett projekt. Absolut, absolut.
Och plötsligt möter en publik och så får man de här väldigt starka reaktionerna.
Men det, man tänker inte på det, Fred. För jag berättade ju för dig om det här med operan i Köpenhamn. Mm. Folk ringde mig efteråt och tackade mig för att de var inte beredda på det här. De tyckte det var fantastiskt. Och vi underskattar vad estetiska uttryck faktiskt ger människor.
Ja.
Jag har också varit med om att resa runt i Dalsland. Jag hade hus där.
Mm.
Och då var det en gäst från Indien. Han och hans fru, de skulle prompt spela och sjunga överallt.
Ja.
Och jag tyckte först, gud vad jobbigt. Men då började faktiskt människor att gråta.
Ja,
och kom och tackade för att de fick uppleva detta.
Ja, jag tänker på en konsert från Åland som var på vår presentation på 13-festivalen.
Ja,
som också kom fram efter och grät.
Det
blir sådär. Jag är så, alltså, att när folk gråter för mig, det blir liksom alltid, jag blir alltid lite ställd.
Ja, men det, då har man ju nått fram.
Man har väl gjort det på något sätt.
Och för då har du nått förbi det intellektuella.
Det kanske är det,
Det är lite humanism det.
Ja, det är väl det. Man tar människor till ett förändrat medvetande och tillbaka igen.
Vi måste fortsätta med detta för dig.
Jag tänker också det, och man kan verkligen plocka in liksom den här aspekten.
Ja, just det.
Jag tyckte det var någonting som var den här rosendräkten är ju liksom väldigt maffig och den har ju liksom en så här, det är ju ett vandrande fyrverkeri.
Ja, det är extremt.
Får man säga, den är verkligen liksom så här nu är det extra allt. Den andra dräkten är mer nedtonad men har liksom också den här barnets på ett annat sätt.
Men den är också vacker på ett sätt som gör att man tittar ändå.
Den är inbjudande.
Ja.
Den här är mer in your face.
Ja, just det.
Den andra är liksom mer sådär. Men kom och titta, jag har en liten hemlis här.
Exakt.
Exakt. I de små detaljerna.
Ja, just det.
Så det är så fint att ha verkligen hela spektrat från den ena till den andra.
Och jag vill lösa så att vi kan dokumentera det på riktigt. Jag tror jag ska prata med en fotograf som heter Johan Karlsson som är kanske lite mer pålitlig och som har en studio.
Mm.
Vi skulle kunna åka till.
Visst.
Så får han ta liksom de här.
Jag tänker inför ett framtida projekt att vi att vi kan jobba med skisserna. Du har gjort några väldigt fina skisser.
Ja, det kan vi också.
Som inte har fått vara så mycket i förgrunden. Utan det har ju varit arbetsskisser, kan man säga. Men jag tänker inför en framtid där man jobbar liksom också med att hitta utställningens form. Man hittar liksom sättet där man kan ta fram ett stort antal skisser som en...
Och visa upp också processen fram till.
Det tänker jag ju.
Och ha med det i nästa projekt, att man börjar med det tidigt så man får liksom processen dokumenterad.
Ja, som vi gör nu, att man dokumenterar samtalet.
Ja.
Tänker jag. Och jag tänker så att jag kanske klipper lite i... Jag kan fråga om du tycker det är okej, men att jag klipper bort vissa väldigt personliga saker.
Självklart.
Och så, sen kan använda den som underlag för den här presentationen.
Absolut. Eller inte presentation. Och kanske till och med att du ska skicka in den som en bilaga.
Jag tänkte det, ja. Men jag klipper bort liksom de väldigt personliga, ja. Kanske väldigt personliga utlämnande sakerna som kom fram här nu. Men, men i övrigt så är det liksom ett ganska fint också... Ganska fin representation för hur våra samtal har varit, tänker jag.
Absolut. Jo, men det är precis det. Är det.
Man tänker friare på något sätt, man inte behöver sitta och ta anteckningar samtidigt.
Ja.
Vi låter den göra det.
Absolut. Jag är bara väldigt ovan vid det. Men det kommer mer och mer att människor använder sig av ljudinspelningar, har jag märkt.
Jag tänker också, om man tänker en framtida... framtid för projektet, en fortsättning som bygger på skisser, som bygger på också att man ser upp dräkterna, texter, alltså saker vi säger, vi kan transkribera någonting vi säger, vi kan koppla in någon extern som skriver en text för någonting, så kan man göra en liten publikation kanske.
Absolut.
För jag tänker att det som vi skapar här, det är också, det är ju någon form av kunskapsbildning ändå.
Ja, absolut.
Och vi vill hitta ett sätt att... Sen tänker jag att det direkta mötet med dräkterna är ju också en kunskapsform. Det är en fenomenologisk liksom, direkt upplevelse som är sin egen grej.
Ja.
Men att sen också bidra med då något skrivet eller reflekterat i bild och i text.
Ja, men det ska vi absolut göra. Det är en väldigt bra väg att gå också för att komma till andra rum och ställa ut och visa upp att man har något sånt.
Ja. Och då har vi också ett material som vi kan använda för att fortsätta den här med föreläsningar och workshop och sådär. Vad tänker du skulle vara roligast att ta vidare från det här projektet? Om man liksom ska renodla, för det här var ett pilotprojekt.
Ja.
Det svingat ganska vilt och fått två, liksom verkligen alfa och omega, man säger. Två väldigt olika dräkter. Men om man ska smalna ner så här, finns det någonting som du skulle vilja fortsätta vara väldigt förutsättningslöst och liksom svinga vilt? Eller skulle vilja...
Ja, men det som är intressant tycker jag, för vi har hamnat i det här, oj, nu ser det ut som en historisk kostym. Det var ju inte det vi ville. Och sen försöker jobba bort oss ifrån det lite grann till något som någon kanske inte har sett tidigare.
Ja.
Och det handlar ju om att utmana för mig, att utmana mig väldigt, väldigt mycket.
Ja.
Att komma bort från det här tänkandet, ja, men nu ska vi göra ett 1800-tals
just det.
Kostym eller utan att släppa in fantasin.
Och kanske den lilla ruelsen när ett snitt på ett visst plagg inte blir 1700-tal. Där kommer din
det
nördighet.
Kan inte jag kommer.
Det fina är att du måste inte det. Man kan ju göra i nästa projekt så kan vi ju liksom...
Jag skojar lite.
Ja. Nej, men också, det är på skoj, men det är också lite allvar. För det är också det här att det liksom känns så här, ja, vi kan sätta ribban ännu högre.
Ja.
Vi kan visualisera det som vi har liksom pratat om och iscensätta det och realisera det ännu lite mera. Jag känner att jag har lite jobb att göra där också. Och där tänker jag att du har synpunkter liksom på vad du skulle verkligen vilja tajta till.
Men du, om vi får ihop ett antal kostymer, nu har vi två. Och det är klart, det krävs ju ganska många mer. Det skulle vara roligt att ha en kväll där man har mannekänger som går catwalk i de här. Och där man gör det här, berättar om vårt samarbete och har den här skriften. Och lämna ut. Och att jag bearbetar min kostym, eller kontakt. Inför, ska man se. Och så kan ha lite. Plötsligt kom bara en dampning. Men det är klart, det är ju om något år minst.
Det kommer ta tid, ja. Det kommer det göra. Men jag tänker också att vi har ju precis smakat på ett samarbete.
Ja.
Och liksom ser, börja förstå hur vi skulle kunna utveckla det.
För mig handlar det också om, det är att återknyta till någon slags barndom där tecknandet blev ju en räddning ifrån det här, du måste se sån ut och så. Att fantasin fick flöda och ingen la sig i, eller jag kunde bara utveckla det helt fritt. Att få bjuda på det.
Ja.
Och få visa, ja, men om vi släpper loss, då kan det faktiskt bli så här fantastiskt.
Ja.
Att det är inte alls dumt att få dela med sig av det, så känner jag. Sen tror jag att ditt utgångsläge är lite annat, för det är en annan utmaning för dig. Det är lite på det sättet att här handlar det om att våga vara sig själv, både för dig och mig. Och uttrycka sig fullt ut och inte lägga band på sin kreativitet eller sin längtan. Men vi har ändå lite olika utgångspunkter. Och du har jobbat med de här frågorna mycket mer. Jag har ju liksom bara nästan gett upp. Och tyckt, men för dig, det har med hela ditt liv att göra på något sätt.
Ja, det har det. Jag tänker att vi tar risker på lite olika ställen i våra personligheter i det här. Där det gäller att utmana en historia, en identitet. Jag tar på mig plaggen och blir liksom väldigt synlig i det. Men där känner jag också som performancekonstnär och liksom queer performancekonstnär med en agenda, man ska säga. Liksom en vilja att synliggöra, att den risken tar jag.
Ja.
Och du har ju också tagit risker i att liksom gå in på ett annat sätt i ett projekt och där du också får vara medskapande på ett annat sätt.
Egentligen handlar det inte om risker för mig, utan det är att väcka sidor hos mig som har slumrat väldigt, väldigt länge. Att här fick jag plötsligt möjligheten att öppna dörrarna in i de rummen igen. Och så upptäcker jag att gud vad mycket kraft och längtan det finns. Jag var inte medveten om det.
Nej.
Jag vet första gången du var här och så började du prata om att du måste också söka bidrag. Då grät jag när jag kom hem.
Jo, du. Ja. Jag blir så gråtfärg nu.
För är det någon som tycker att jag ska söka bidrag? Oh, jag söker för andra hela tiden.
Ja. Liksom.
Men nu har jag faktiskt sökt bidrag, så
bra.
Så det går.
Ja,
att det här med identifiera mig som konstnär.
Ja.
Så det är min garderob som jag har skrivit ur.
Bra.
Förstår du?
Underbart.
Ja.
Det är också så här, projektets titel var väl, tror jag, performancekonstnär och skräddare. En dragprins kommer ut i garderoben.
Ja.
Men det är lika mycket skräddaren som kommer ut i garderoben.
Ja, men det är det.
Här,
det är det. för mig, det är fantastiskt.
Ja, ja.
Det här.
Och det är ju, jag tänker, det här är någonting som jag också, nu ska jag använda det här ordet teleologisk som jag lärde mig nyligen.
Ja, vad betyder det?
Som är väldigt fint. Det betyder liksom att man har någon sorts tillblivelseprocess där man liksom blir till mer och mer, att det liksom finns inbyggt i konsten teleologisk aspekt som är att när du går in i konstskapandet eller konstupplevandet så blir du mera dig själv. Det är liksom att du liksom på något sätt kommer ut dig själv och blir mer dig själv, att du liksom man tänker som en blomma som är närvarande redan i fröet. Den har en teleologisk potential att bli en blomma om förutsättningarna är de rätta. Och för mig så är alltid den aspekten väldigt viktig i projekten. Att alla som är med i projektet att ska få lov i någon aspekt att liksom, det som var bara en potential ska få en grogrund och liksom de rätta klimatförutsättningarna, bevattningen, att faktiskt komma dit än att någonting avtäcks eller liksom slår ut. Så det gör mig väldigt glad när du säger det.
Ja, nej, men det är verkligen en sån upplevelse.
Vad härligt.
För vissa projekt får man ju liksom leva ut. Men sen blir det stopp. Sen har det varit premiär så ska man börja från ruta ett. Då ska man hitta en ny konstellation människor som ger det utrymmet. Den där med alla de där ljuddräkterna, det var ju fantastiskt. Att dräkterna fick ta sån stor plats i föreställningen liksom. Men annars är man mest en serviceperson som åstadkommer det som någon annan har för handbenet. Liksom.
Ja. Och det är ju ett fantastiskt hantverkskunnande att kunna realisera någon annan. Liksom på något sätt vara barnmorska att liksom försöka förlösa det som en annan person kanske inte ens är särskilt bra på att förmedla.
Mm.
Men här ser jag också det att vi vill ju båda,
ja, visst,
så vara konstnärer, och att det är det som, är, som vi båda kallade att vara här.
Ja, just det. Precis. Mm. Så vi fortsätter helt enkelt.
Ja, det är bara att se hur vi formulerar det. Men jag tänker att jag skulle vilja se dina skisser mera.
Ja.
Också. För jag tänker att där kommer, för att sy upp en dräkt är också kostsam och det tar lång tid.
Mm.
Skisserna är ju liksom någon sorts karta till en möjlig framtid, möjlig verklighet där den här dräkten finns. Och där tänker jag att i framtiden att liksom ha ett
nej, men vi jobbar mer med det. Vi jobbar mer med kanske uttrycket.
Ja.
Nu har ju du fått se bilden på mitt förslag på färdig produkt nästan.
Ja. Mm.
Men vi kan söka efter vilket uttryck först. Alltså på en mer abstrakt nivå.
Visst. Eller att jag kommer in med tyg och du kommer in med en färdig skiss. Och sen kan vi liksom tweaka det. Liksom att vi kan hitta... Där tänker jag att vi kan arbeta med hur vi arbetar, vilken metod vi utvecklar för att förlösa eller liksom trolla fram kostymer.
Det gör vi. Wow.
Det tycker jag är en spännande,
jättespännande
tanke. Mm.
Yep.
Ja, men det har vi i framtiden.
Ja, yes.
Målgrupperna, där har vi faktiskt träffat både människor som identifierar sig som HBTQI.
Mm.
Vi har också träffat, som du säger, professionella scenkonstutövare.
Mm. Och också liksom hantverkare. Ja. Jag tänker på, det var ju en tjej som är kostymör som var där.
Mm. Och en intresserad allmänhet.
Ja.
Där vi faktiskt har... Ja, så
det, ja, det har vi.
Vi har liksom hittat en bredd där.
Och vad upplevde du? Upplevde du samma på humanisten? Att du beskriver den likadant som du beskriver den på konstepidemin?
Nej, inte riktigt.
Det var mer en allmänhet väl på humanister.
Ja, det tror jag. Ja. Mm, och akademiker. Så det var också, en målgrupp som vi träffade i och för sig med det här projektet, i och med att vi gjorde en introduktion av en av dräkterna på humanisten.
Mm.
Ursprungstanken var ju att presentera det projektet på Regnbågshuset, men jag valde av olika orsaker ju främst vad gäller säkerhet och liksom de aspekterna, procedurerna kring det och insläpp av en allmänhet att vara på humanisten. Jag är väldigt glad för hur det blev.
Mm.
Att det också attraherade en annan publik som kanske inte främst identifierar sig som HBTQI. Även det var många sådana representanter också. Så blev det också en annan höjd kanske i liksom publikrepresentationen där. Men min upplevelse inifrån var väldigt annorlunda från de båda.
Asså.
Faktiskt.
Intressant.
Det var ju mycket mer intim på 13-festivalen på konserten.
Ja,
det var den ju. Publikkontakten blev mycket mer direkt.
Ja.
Och jag hade ju en annan, och vi hade en annan funktion i vår presentation där.
Ja.
Här var jag ju liksom både moderator av ett samtal och hade lite en performance, men jag var också någon sorts värd.
Mm.
Så jag kunde liksom inte gå in så mycket bara i min konstnärs person och konstnärsfunktion som jag kände att jag kunde på konstepidemin.
Mm.
Jag kände att där blev jag liksom mottagen mer på ett personligt plan och kunde liksom också ge på ett personligt plan på ett helt annat sätt kanske.
Mm.
Men jag upplevde liksom att personan eller den konstnärliga insatsen upplevde jag blev emottagen med samma grad av entusiasm på båda.
Ja, absolut.
Det kände jag ändå.
Absolut.
Och wow-effekten av dräkterna och liksom hänförelsen och liksom nyfikenheten var ju densamma från publiken.
Mm.
Det tyckte jag definitivt.
Det stämmer.
Men jag var kanske inte riktigt lika närvarande som konstnär i humanisten där.
Nej, och det är ju så att där på 13-festivalen det handlade mycket om dig.
Ja.
Att du inte hade fått sjunga och nu skulle du sjunga. Och det här var ju någonting annat. Här blev du ju mer en offentlig person än en personlig.
Ja, ja. Och drag-aspekten kom fram, jag tycker jag, på 13-festivalen. Att det handlar mer också om, apropå att ta risker, att göra en personlig resa genom ett projekt och en dräkt.
Mm.
Där liksom kontentan blir att jag tar plats på ett sätt som har varit liksom lite förbjudet för mig.
Mm.
Både som potentiell drag, att leka med genus och sådär. att mina föräldrar satt, det var ytterligare lite pikant. Men min pappa, som är en väldigt annorlunda man idag än han var när jag växte upp, som inte kunde acceptera att ta emot mig kanske eller och så. Och nu att höra att jag kunde ta plats inför dem tillsammans med dig, det var modigt. Och jag tyckte också att det var modigt av honom att sitta där och se mig i ögonen och säga ganska smärtsamma saker. Alltså, som
det här gjorde det.
Ja, och också på humanisten. Alltså att jag, när de sitter och hör oss ha ett samtal på en ganska hög nivå och förstår att man inte bara är en fjollig son eller någon knäpp konstnär.
Uh-huh.
Jag känner att pappa respekterar mig idag som
konstnär
också. Han förstår nog inte särskilt mycket, men jag känner att han förstår att det är någonting man kan respektera.
Uh-huh.
Men jag känner att jag tog liksom mera risker på konstepidemin. Men jag kände också att publikens oreserverade emottagande av oss var väldigt läkande. Att mina föräldrar satt där och fick bevittna det.
Jag
önskar att dina föräldrar fått göra det också. För att det här, på något sätt så föräldrar förstår, apropå det här att man har sitt egen, inser man förstår inte hur starkt ens eget projekt är. Och egna föräldrar förstår liksom inte sina egna barn, kanske för de ser att andra människor uppskattar.
Reagerar på dem,
ja.
Alltså mina föräldrar lever ju inte, jag har ju inte tänkt tanken, hade jag ens kunnat bjuda in dem till detta? De var ju så rädda för att vara liksom out of the box.
Ja.
Min mamma kanske möjligen hade kommit, men pappa tror inte.
Nej, och det är ju där
kan, tanke.
Ja. Och där kan jag ju känna mig liksom ledsen för din skull att du inte hade möjligheten att få den aspekten
av
att
vi,
liksom, att föräldrarnas bekräftelse kommer också liksom via publikens bekräftelse till
det. Jag upplevde
det både på humanisten och sådär. Apropå,
men det har ändå hänt någonting, om man ska bli lite personlig, så är det så här att jag har en halvsyster, hon har väldigt svårt för, eller hon reagerar alltid på ett sätt när jag ta plats som gör att det blir smärtsamt.
Mm.
Men nu så har hon börjat göra sådana likes när jag lägger upp bilderna på Instagram.
Ja.
Och det känns väldigt stort för mig.
Visst.
Att det är en förändring, att det blir som ett erkännande av att hon i alla fall ser det jag gör.
Ja. Man ska inte förminska den aspekten av det man gör.
Nej.
Att man söker den kärleken. Man vill också ge den kärleken.
Ja, man vill det.
Det är det som jag tänker är ju det som är kärnan i alla mina projekt och i vårt samarbete i Lorensburg-projektet och Prinsprojektet. Att jag,
vi måste skriva ner allt
det. Så jag vill ge liksom den kärleken till andra.
Ja,
de människorna som inte fick det. Ja. Som inte blev sedda och sådär.
Ja.
Jag tänker så att queer-rörelsen är ju ett liksom, det är ju många stukade människor,
ja, det är klart,
som försöker att hanka sig fram liksom genom att luta sig mot varandra. Och det är en kärlekshandling där.
Mm.
Och att arbeta gentemot det är också en kärlekshandling som är väldigt läkande. Man ger det lilla överskott av kärlek man själv har liksom lyckats samla ihop till dem som verkligen behöver det.
Mm.
Och på så sätt går vi vidare som människor.
Mm.
Där tänker jag att queerrörelsen har många fördelar framför människor som inte identifierar sig som det.
Mm.
Vi har konceptet chosen family.
Ja, precis.
Den valda familjen.
Just det.
Vi har den här känslan att vara dömda, men där vi också är fria.
Ja.
Vi har också den här liksom känslan att man är så beroende av varandra när man är väldigt utsatt. Och att man är välkommen på ett sätt som kanske en traditionellt manlig man som inte får gråta inför sin fru eller sådär. Vi har väldigt många, liksom, många potentialer till läkande där som jag tror vi skulle kunna lära andra människor.
Ja, säkert.
Och där kommer ju liksom fröet till en mission som finns också i vårat projekt från mitt håll.
Ja.
Faktiskt. Mm. Att luckra upp lite apropå den här workshopen som du har liksom lyft, att vi ska vara spännande att ta dig vidare till det.
Mm. Ja, men jag tycker det är också en sån bra ingång i att diskutera det här med vad är feminint och maskulint och var ju fjolligt och var manligt.
Och var bara mänskligt.
Ja, precis. Mm. Och att liksom bara visa att det finns fog för att ifrågasätta.
Ja. Och det kan ju ske på ett väldigt liksom argt akademiskt sätt. Eller så sker det på ett lekfullt sätt som vi har valt att göra här.
Exakt.
Som är, kan ha kanske en större potential att nå in
till människor.
För att den dömer inte.
Nej.
Den bjuder in.
Precis.
I bästa fall hoppas jag. Det hoppas jag i alla fall. Sen har vi ju det här då med nu kortfattad projektbeskrivning, måluppfyllelse, konstnärlig idé. Och där tänker jag att jag väl tar lite från ansökan.
Precis.
Och klistrar in där.
Ja.
Men om vi ska prata om måluppfyllelse och konstnärlig idé, den idé vi hade och hur den idén har utvecklats över tid och blivit eller inte blivit någonting annat. Vad tänker du kring det?
Ja, men jag tycker verkligen att vi har nått fram. Mm. Därför att vi har blivit överraskade själva.
Mm.
Och också det här att vi upptäckte, jag vet inte om du håller med mig, men upptäckte att du ville gärna att det skulle bli en husarkostym. Och jag fick påminna lite om att nej, men det var inte det vi skulle göra. Alltså vi har ju stött på överraskande utmaningar. Och vi tycker att resultatet som vi inte hade kunnat förutse är, jag skulle nästan vilja säga, överväldigande eller något i närheten i alla fall. Så visst har det varit en konstnärlig process som har tagit oss vidare. Det är ju så, tycker jag.
Och där tänker jag på måluppfyllelse. Jag tycker vi har gjort det vi har sagt att vi ska göra.
Ja.
En till två dräkter skrev jag i ansökan.
Ja, okay.
Där. Det blev två.
Mm. Och du skickar väl med foton?
Det ska jag göra också. Jag tänker gärna på dina skisser och sådär.
Ja,
och jag skickar också med dokumentationen från alla tre tillfällen.
Ja.
Den som inte blev så bra på konstepmin och från teatertexter och nu senast.
Ja.
Där man får se dem in action lite grann. Och vår presentation är ju viktig också, dokumentationen där, för därför tänker liksom också att där utvecklar vi våra resonemang lite grann och så där på ett mer tillgängligt sätt kanske än i en ansökan. Så. Jag tycker också att vi har stannat, ja, men som du sa, i den konstnärliga idén där vi har dragit lite olika håll ibland. Vi har påminns om att just, men det var det här som var kärnan och liksom uppdraget i projektet, just det. Och där tänker jag att det skulle vara spännande att gå in djupare i liksom den här drag-aspekten. Nu har vi liksom lekt lite med dragprinsen. Och jag undrar om det i framtiden kommer bli två olika projekt med prinsen och dragen, kanske. Okay. Jag vet inte än.
Nej.
Eller så får det vara ett spektrum, att det får vara det hela tiden. Att vi gör liksom ett arbete i ett spektrum hela tiden. Och vissa dagar är prinsen mer nedtonad och kommer med en krämfärgad husaresk kostym. Nästa gång kommer han i en rosendräkt. Det är samma person, men dagarna, det är olika liksom.
Men det är också spännande, och ingen kritik mot prinsen, men den är liksom att släppa oss lite friare. För prinsen är ändå inte kungen.
Nej.
Utan att vi kanske ska våga vara lite mer storslagna.
Ja, ja.
Till exempel.
Ja,
i något projekt.
Ja, ja.
Och det kan ju vara prinsen som har gått vidare på något sätt.
Ja.
Men jag tänker att det är bra att våga gå från andra håll också.
Jag tänker det. Att det är så, det som jag känner är naturliga liksom, fortsättningen.
Ja, just
att
det.
Vara lite mer förutsättningslös där.
Mm.
Och liksom vara ännu friare med liksom, snitt och form och
färg
eller klänning. Eller är det liksom, nu har vi stannat liksom i någon sorts ändå, väldigt fri tolkning av kostymen då, men med en
men
liksom, jacka
manligt,
på något sätt. Ja, jacka och en byxa och lite och manteln till. Men om man släpper det, liksom hittar särk, kaftan, galaklänningen, att vi kan verkligen dra det vidare till ett större uttryck.
Absolut.
Det vore spännande. Projektets styrkor och svagheter.
Styrkan har ju varit våra samtal.
Det tycker jag.
Mm. Verkligen. De har varit så kvalitativa och kreativa.
Ja. Jag tycker också att vår öppenhet har varit, har jag uppfattat som en styrka.
Yeah.
Att vi har inte liksom låst oss i några positioner. Vi har varit ganska så här, lyssnat ändå. Jag upplever att du har lyssnat. Jag hoppas att jag, du har uppfattat så att jag
absolut.
Har gjort
det också. Absolut. Det tycker jag.
Och låtit liksom projektet få ett liv som har varit liksom, här är projektet mellan oss och det får vara sin egen grej. Och man kan liksom lägga ett erbjudande och ett moterbjudande. Man kan liksom säga, känna att det har funkat liksom fint på det sättet.
Ja, jättespännande tycker jag att det har varit.
Sen har jag ju liksom också, tänker jag, styrkor är ju liksom också den reella kompetens som finns i oss. Vad är, tänker jag?
Också de materiella förutsättningarna att det fanns pengar att skaffa material för.
Just det.
Jag tycker också att det här har varit en förutsättning, de här lokalerna, att ändå det finns en plats.
Ja. Och plattformar att möta, liksom att vi har, att det har funnits färdiga liksom också naturliga mötesplatser för projektet.
Ja,
det har ju också gjort att man har haft vissa deadlines och
absolut.
Vissa naturliga platser. Det har ju varit liksom också väldigt bra.
Ja.
För om man bara hade gjort två dräkter och med någon sorts vag idé om att det här ska möta en publik så småningom.
Mm.
Men nu har de ju som haft naturlig liksom plats att möta publik.
Verkligen.
I ett första skede. Och det tycker jag har varit väldigt bra också.
Verkligen.
Mm. Ja. Svagheter i projektet.
Ja, vad tänker du kring svagheter?
Svårt. Jag tänker att enda svagheten är att det var ett kort projekt med lite pengar. Jag vill ha ett långt projekt med mycket pengar.
Ja, men tidsaspekten är ju, om vi tar den här skissen.
Ja.
Om vi hade kunnat ge oss en längre period av skissandet.
Ja,
till exempel.
Ja. Det tänker jag igen.
Så tidsaspekten är ju där, givetvis.
För projektet började ju med att vi fick pronto pengarna och det var ju i oktober. Och så hade vi nästa grej i början av januari.
Mm.
Där blev det ju väldigt liksom kort egentligen, också med tanke på att jo, jag arbetar
sidan av. Jo, men det blev lite stress kanske.
Men nu, jag blev glad för hur det blev, men vi hade kunnat få jobba utan stress.
Ja, just det. Och sån... kanske en fördjupad process.
Ja, just det.
Tror jag.
Mm. Så det är en sak man kan ta, liksom att man inte att pengarna och liksom pengarna in och deadline inte är så nära in på varandra. Det är en sak man kan tänka att vi söker pengarna för ett projekt som är på hösten nästa år till exempel. Eller något liknande.
Ja.
Så att man får liksom mera tid att ha den här processen.
Ja, just det. Och den är ju intressant. För då kan vi dela med oss av den processen.
Mm, mm. Och vi kan reflektera under processens gång på ett annat sätt. Och
avsätta
tid för det. Vi kan liksom också mycket mer liksom fundera innan. Hur vill vi reflektera? Hur vill vi presentera reflektionen?
Mm.
Den blir viktig i ett undersökande projekt. Och det har vi inte riktigt hunnit. Det har verkligen varit så här... måste vara i en skapande liksom, och i produktion ända från början mer eller mindre, och det har ju blivit väldigt bra, men jag tänker att för att må bra och liksom också känna att man får gå ännu djupare.
Just det, nej men det skulle vara jätteintressant. För det skulle också bli, nu kan vi visa upp resultatet, men då skulle man kunna visa upp lite nyfiken i Stina processen för resultatet.
Ja.
Och den är egentligen mer intressant.
Mm.
Eller borde vara. Liksom.
Ja.
Sen har jag tänkt på en sak som blev mitt över. Och det var ju det här mötet med som är jätteduktig.
Mm.
Att om och om igen förklara för en person som inte är insatt dels i projektet men inte ens insatt i det sättet att tänka.
Nej.
Utan hon är ju jätteduktig på sitt hantverk och gör allt genom efter skolbokens regler. Att, och jag vet inte om du har upplevt dig själv i mötet med någon runt omkring dig nu. Att, vi håller ju på med en konstnärlig process som ligger på ett metaplan.
Ja, det gör det verkligen.
Sen ska den realiseras genom materia och hantverk. Och det blir en utmaning.
Ja, visst. Hur
översätter man det så att de människorna som finns i den världen förstår? Så jag har verkligen tänkt att jag ska tänka igenom det till nästa gång så att jag blir bättre på att tänka på att en sån person kanske behöver jättemycket mer tid för att förstå.
Ja. Och man får nästan göra som en del av researchprocessen att den personen är med i liksom, man tittar på en summary på Drag Race med hem. Eller man har en läsning av en historisk kostym.
Just det, det blir en del av projektet, hur man introducerar andra personer som ska vara med.
Ja, det tror jag.
För att få lite högre grad.
Det har varit ett dilemma också i det andra projektet som just gick av stoppen, som ju blev jättebra, jag är superglad. Men jag tänker att nu har jag sökt ett utvecklingsprojektstöd just för att kunna professionalisera. Jag märker att de har inte riktigt den nivån av, de är liksom semiprofessionella kan man säga, utan lämna ut för mycket vem sådär, som är vad. Men de har inte det här professionella produktionstänket. Det har blivit helt ensam i det och också känner att det finns ett glapp mellan liksom den kunskap som de behöver ha för att kunna liksom gå in och representera den rollen de ska representera i det ögonblicket. En sorts jag ska inte liksom kasta liksom någon sorts skugga över dem. Men det finns en bildningsaspekt och en bildnings som man behöver där jag får tänka lite i framtiden. Hur ska jag liksom tradera den här bildningen eller den här liksom förståelsen som är ju samma problem för dig med den personen.
För det är någonting jag har hamnat i. Det är nämligen så att och det har med mitt arbete med mig själv. Att, som ung jobbar jag jättemycket med scenografi och kostym. Och om det kom in människor och jobbade med mig som jag inte var nöjd med så bytte jag ut. Nej, sen då vill jag inte ha med den. Då försöker jag. Men jag vill utvecklas. Jag vill bli bättre arbetsledare. Jag vill hamna i en förståelse för hur jag ska möta den människan så att det blir bättre för oss båda.
Just det.
Det är ju en helt annan problematik. Men
både ja och nej. Alltså jag har också tänkt sådär byta ut. Jag har alltid varit väldigt lojal i mina projekt. De människor jag gillar som jag har tagit i hjärtat, de får med. Oavsett om de är de bästa eller inte. Det har inte varit det viktigaste. Det viktigaste har varit att vi gillar varandra. Och sådär. Men sen har det också varit sådär också att människor som man gillar mycket och sådär kanske inte alltid funkar så att jobba ihop för att det är det här också om jag jobbar med människor som hade lite mer professionell ingång så kan jag ställa lite andra krav faktiskt. Nu har väldigt mycket det på mig inte i det här projektet men det andra och där är det liksom också sådär antingen håller man fast med de här personerna och så utvecklar man sin metod och det är väl det jag sträcker mig lite efter nu i den här ansökan.
Precis.
Som jag har gjort.
Ja.
Att vi får hitta ett sätt då hur de kan öka sin kompetensnivå för att kunna ta de rollerna och göra de saker också hur de ska kunna liksom gå in i gestaltande arbetet på ett sätt som matchar liksom den nivån som jag behöver vara på som professionell utövare. Och det är samma dilemma för dig liksom,
det
att hålla fast vid en duktig hantverkare men hur kan man liksom bjuda in och tradera liksom den kunskapen och den förståelsen.
Ja, just det. Och sen, nu fick jag ett sms. Om nu pratar om min situation. Idag så frågade jag om hon kunde hjälpa mig med några saker. Då skrev hon att hon var väldigt sliten och sådär. Och man kanske ska tänka på att hantverkarna då, i mitt fall, behöver också kanske en längre tidsperiod.
Det här är ju en sån grej som också är jättebra att ta med i liksom tankarna.
Det
vi ser ju bara någonting. Och jag tänkte faktiskt bara häromdagen att jag ser ju bara de här två dräkterna liksom magiskt där. Men det är någon som har suttit här och vid symaskin och liksom suttit för hand och gjort att det liksom är ett för mig osynligt arbete men ett arbete som finns och som kostar på.
Men om man skulle söka någon mer gång för ett liknande projekt där det ska göras kostym, att vi sitter ner och gör en tidsplan tillsammans där vi tänker igenom hur mycket tid behövs egentligen.
Precis.
för det här.
Ja, vad vill vi uppnå?
Ja.
Och vilken ände av projektet kan man, om man tänker sig att man får ut 4 kostymer på ett år, men 20 skisser,
ja,
och några
det.
Texter.
Ja, visst.
Alltså, ett projekt kan se väldigt olika ut.
Ja.
Hur man liksom måste inte vara fokuserad på att det blir 20 dräkter, utan det kan vara färre, 3
ja,
kanske. Och att liksom det gestaltande arbetet, eller det konstnärliga arbetet, liksom också sker i andra delar i projektet, inte bara liksom den
ja, men exakt.
Materiella utgångspunkten.
Och grejen är den att det ska ju ske innan man sätter igång och klipper.
Mm, mm, mm.
För att man blir väldigt begränsad efter att man har börjat.
Så är det ju.
Ja. Men sen är det ju också så att mötet med materialet, det väcker väldigt mycket.
Mm, visst.
Så det får ändå vara lite flytande gräns
ja,
där.
Ja, det är ju det.
Mm.
Och jag tycker vi har hanterat det bra.
Det var projektet. Så roligt. Och men du är väldigt kreativ, för du får lätt liksom idéer. Du bara såg det där röda tyget och så, woo! Och jag har liksom tänkt, åh, vad ska jag använda det till?
Ja.
Men det var jättehäftigt.
Ja, vad fint. Ja.
Ja.
Ja. Jag får säga detsamma också med dina skisser som har varit väldigt lekfulla.
Ja, vad roligt.
Jag tänker att vi också har hittat liksom lekprinsen i senaste projektet. Det var väldigt fint och liksom, det var väldigt fint att se dokumentationen och känna att jag satt också i båda fallen och myste.
Mm.
Men också i den senaste dokumentationen där jag liksom inifrån kände mig väldigt barnlik.
Wow.
Och jag har ju pratat om liksom det här barnet,
ja, jag vet
barnprinsen.
Ja,
och jag kände att han var ganska långt framme på humanisten. Och jag känner också att det på något sätt, jag tyckte det kom fram när jag var på plats. Jag såg dokumentationen.
Häftigt.
Men alltså jag kände mig med den andra, direkt av den andra, där kände jag mer liksom drag och queer power på ett annat sätt. Att det var liksom i förrummet där.
Hade det någon betydelse, skillnaden, att du i det ena fallet jobbade med en maskör som jobbade mycket med den delen av den visuella bilden. Mm. Och sen i den här ceremonin då, kröningsceremonin, så var inte det lika genomarbetat kanske. Jag ska inte säga så, det låter lite negativt.
Nej,
men
nej,
du
nej,
använder
nej.
En person, en annan ja. Människas blick.
Ja, ja. Fast där tänkte jag att det blev liksom mer ett beställningsjobb.
Ja,
hade
ja
det varit mer det. Av en process med peruk.
Ja, just
där.
Och för det. För du hade ju bilden innan. Vad du
på något ha. Sätt hade jag någon sorts tanke där, som jag tyckte han fick ihop väldigt fint faktiskt.
Mm.
Det jag känner inför hur jag går vidare är liksom att jag behöver arbeta på mina makeup skills.
Mm.
Det är en sån grej som jag ser, liksom, det här behöver jag ändå. Liksom. Det är ett hantverk som verkligen inte är lätt. Man
nej,
tänkte bara smeta på. Och på humanisten så fanns bara inte tiden. Alltså, shit, om 10 minuter kommer publiken. Jag får bara liksom slaska på.
Mm. Nej, men jag förstår, absolut. Bara tänkte jag om det kanske också påverkar hur man känner sig.
Det tror jag ju säkert.
Om någon annan har så tittat.
Det tror jag specifikt. Det tror jag säkert. Och i den ansökan jag gjort nu så har jag också liksom sökt just för att kunna ta in specifikt maskör från en drag queen som bor i Göteborg.
Ja.
Så jag tänker kan liksom ge handfasta tips.
Jättebra.
Liksom titta på alla projektets liksom deltagare, hur vi kan liksom förhöja.
Ja.
Så där kan jag tänka att på styrkor och svaghet att vi har haft kompetens.
Mm.
Men jag har känt att jag har saknat viss kompetens som jag behöver utveckla för att gå vidare.
Mm.
Det känner jag. Men annars så tycker jag liksom inte att det har varit några deltidsaspekten och som alltid den ekonomiska aspekten att man
ja,
vill ha
ja,
mer.
Visst. Ja, jo, det är klart.
Så är det ju. Men annars ser jag liksom inte, jag tycker vi har levererat det vi har sagt och mer.
Ja, det tycker jag med.
Faktiskt.
Absolut.
Mm.
Och det kommer att leva vidare.
Mm.
Det är ju inte så att det är slut.
Nej. Nej. På ett annat sätt. Och jag tänker, kan man inte få liksom, en fortsättning lokalt eller med lokala medel så kan man få det från andra ställen.
Ja, absolut.
Kanske,
ja.
Tänker jag.
Ja.
Mm. Och sen kommer det sista på den här då, det är ju att dela med sig av länkar, så jag tänker att jag bara skickar in dokumentationerna.
Ja, just det. Det är ju skithäftigt att du gör det.
Det är det så.
Mm.
Och kanske bilagor av skisserna och liksom lite sådär.
Ja. Jag har ju ingen bra skiss av husarkostymen, hur den blev, men...
Jag tänker att det gör det. Så det är ändå en, det är ändå en artefakt som är en del av projektet.
Ja, just det. Det är det.
Den har uppstått
ur... Hur är det? Har du fått en eller två? Jag ska hämta min telefon.
Ja, men du skickade lite bilder, men jag tänker att man... Mm, du har lust att ta... Ja, jag tänker hur du har utvecklat eller tagit det vidare.
Ska vi se. Jag har skickat på Messenger till dig, va?
Mm, det har du gjort. Jag har dem säkert någonstans. Ja. Som jag bara nämnde att jag tänkte skicka med dem också.
Frej, du är ligger överst.
Oh! Sen kom ju det här projektets uppgifter. Sen kommer jag då redovisa det ekonomiska resultatet. Sen kommer väl någon reflektion över publiken. Hur många och så vidare. Totalt så har det nog mött ett hundratal publik, tänker jag.
Oh, ja.
Eller mer.
Ja,
om man räknar med... Hur många kan det ha varit? Ja, det är nog svårt. Men jag kan tänka det är väl ungefär kanske det.
Ungefär ja, något sånt. Jag tror inte man ska säga att du ljuger om du säger så. Nej. Utan jag tycker ändå att det låter som nära.
Ja, jag tänker att det är, om man tar med både humanisten och vad heter det, konstepremien och så.
Du har fått den med de röda benen.
Mm.
Nu ska vi se om du har fått den med... Den hade också röda ben, men vilka sjukdom och skilda. Nu ska vi se. Det ska du locka till som du... För att den har verkligen tagit sig två olika.
Ja, den har ju gått en liten...
Ja, just det. Men först var det den som var väldigt husarig.
Mm.
Och sen kom då den.
Just det.
Och sen vet inte jag om den utvecklades.
Jag tror inte det var mer än
så. Nej, det är mer själva teckningen som utvecklades. Ja, det blev lite mer målen bara, tror jag.
Men... Skicka
eller har
jag
men du har dem.
Jag har dem,
ja.